Ett huvudtema här i podden handlar självklart om hur vi ska hantera behovet av flexibilitet i och med efterfrågeökningen och tillväxten av förnybar produktion. Här i podden belyser vi de fem centrala alternativen som står till buds. Alltså nya ändrade marknader, hur produktionen kan bli mer flexibel, ökad styrning av kundernas förbrukning, allt större lagringsmöjligheter i form av batterier, ackumulatorer, vätgaslager och annat. Och, inte minst, bättre nyttjandegrad av elnäten. Idag möter vi Plexigrid som är ett ungt bolag som givit sig i kast med det senare. Linda Maria Wadman beskriver den stora potential man ser i att elnäten blir mer digitala och styrbara. Men också vilka trösklar som finns för att elnäten verkligen ska ha incitament att tänka smart istället för nytt. Det här är Energistrategipodden och jag heter Niklas Sigholm. Linda Maria Wadman, ansvarig för affärsutveckling och försäljning på Plexigrid. Varmt välkommen till Energistrategipodden. Vilka är Plexigrid och vad gör ni? Vad löser ni för problem?
Plexigrid är ett ungt, innovativt bolag, ett mjukvarubolag med visionen att möjliggöra ett hållbar och prisvärd energi till alla genom att skapa framtidens elnät. Och vad menar vi med det? Vi vet ju i Sverige, jag tror att nästan alla idag känner till hur stora effekter som energiomställningen har på just elnätet. Så har det inte alltid varit. Vi på Plexigrid såg redan för ganska många år sedan hur den här omställningen påverkar elnätet och specifikt distributionsnätet. Jag menar, vi i Sverige pratar ganska mycket om problem med flaskhalsar mellan norr till söder för transmission. Men energiomställningen sker ju väldigt mycket hemma hos oss. Alltså jag menar hemma hos mig och dig. Vi skaffar elbil, vi installerar solpaneler och allt det här installeras ju och kopplas på lågspänningsnätet.
Det låter ju bara bra. Vad för det med sig för typer av problem då?
Ja, problemet är ju att lågspänningsnätet var inte byggt för det här från början. Om man jämför det här med transmission. På transmission har man i alla tider, i alla fall sedan 70-talet, haft ganska avancerad teknologi för att styra och optimera lastflöden och se till att det är ett effektivt utnyttjande av nätet och att man håller frekvensen och stabiliteten. Men på distribution har man inte behövt det här, utan man har haft väldigt förutsägbara laster. Man har haft väldigt goda marginaler i nätet. Så man har inte behövt optimera, man har inte ens behövt ha synbarhet, observerbarhet i nätet. Alltså att se vad händer egentligen i mitt nät. Medan nu, när du har så mycket som sker ner hos dina slutkunder, du har produktion som matar in på nätet, då får man ett helt annat beteende och ganska stora utmaningar som kommer nu i elnätet.
Och det går att lösa med hjälp av ny typ av mjukvara. Det är det ni tillhandahåller.
Exakt. Så på Plexigrid så utvecklar vi mjukvara som gör det både möjligt att se ner till slutanvändaren vad som egentligen händer i nätet och sen analysera och optimera nätutnyttjandet och planera för att använda till exempel flexibilitet för att lösa flaskhalsar och sen slutligen som tredje steget att aktivera den här flexibiliteten till exempel genom lokala flexibilitetsmarknader, villkorade avtal eller på andra sätt.
Har elnätsbolagen, marknaden börjat vakna till liv? Vilka är ni jobbar med hittills?
Vi är ett spansk-svenskt bolag ska jag säga. Så vi började samutveckla den här produkten faktiskt tillsammans med EDP. Som är ett portugisiskt energibolag som har nät över världen. Men har speciellt ett nät i norra Spanien. Så vi började ett samarbetsprojekt med universitetet i Oviedo och EDP. Och där utvecklade vi då den här komponenten som är själva lågspänningsövervakningen. För de har ju väldigt stor hög penetration av smarta mätare i Spanien, ungefär som i Sverige. Så det är väldigt, så Spanien, Portugal, hela Norden har ju kommit väldigt långt när det gäller digitalisering och mätning i näten. Så där startade vi och nu nästa steg för oss var Norden av samma anledning. Och nu så ser vi väldigt stort intresse och även stora drivkrafter när det gäller reglering i hela Europa. Och sen också Oceanien, alltså Nya Zeeland och Australien, är också en marknad där vi har ganska stor efterfrågan och har börjat implementera projekt.
Vad är din bakgrund? Hur landade du som affärsutvecklingschef och försäljningschef på det här bolaget?
Ja, jag skulle egentligen inte jobba med elnät alls, utan jag tänkte jobba med robotar från början. Så att jag kom in på ABBs traineeprogram och min pitch var robotar. För det hade jag läste teknisk fysik och nästan från början, nästan direkt så hamnade jag då på Power Grids. Så deras division då för elnät. Och sen har jag varit där under väldigt många år. 17 år var jag då på ABB Power Grid som blev Hitachi Energy. Nästan hela tiden då på deras enhet för som utvecklar de här ADM-systemen som styr och övervakar transmission och distribution. Och det var väldigt... Så jag började där kanske 2005 kan man säga. Och har fått följa med då hela den här utvecklingen från hur man pratade om elnät 2005. Ett embryo liksom till smart grid, smarta elnät. På den tiden ska jag säga så vill jag nästan inte säga vad jag jobbade med. När någon frågade vad jag jobbade med så sa jag på ABB. Jaha, ABB, det är de som gör robotar. Ja, jo, det är de där robotarna. För det var, ingen var intresserad av att prata om elnät, ingen förstod. Det var liksom två hål i väggen.
Denna vagga som ABB ändå är till mängder av energinördar där ute i landet. Men då har du också varit med under hela den här resan av starten för smarta nät och både boom och bust vad gäller liksom deras potential och förmåga. Är vi där nu att det är verkligen det vi en gång pratade om kanske på 00-talet om smarta nät faktiskt börjar kunna bli verklighet?
Det skulle jag säga. Jag menar, 2010 hade vi en grupp på ABB som vi kallar för Smart Grid-gruppen. Och då jobbade de ju mycket med, ska man tvätta på natten? Och det var så många obesvarade frågor när det gällde, det fanns inga sådana här flexmarknader, det fanns inga elbilar nästan. Så det fanns liksom inte ett problem. Så vi försökte lösa ett problem som inte ännu fanns. Man började prata om DERMS, Distributed Energy Resource Management. Men det var liksom en PowerPoint. Och det fanns inte reglering. Jag tror framförallt det. Nu idag så har det kommit styrande direktiv från EU-nivå och börjar komma över hela världen som verkligen har satt fart på det här äntligen. Nu är vi en helt annan situation, så nu börjar marknaden, istället för att leverantörer som vi då pushade ut det här, så börjar det finnas en pull från marknaden att det finns ett behov som behöver lösas.
Dina drivkrafter då, i det här? Vad är det du drömmer om?
När jag kom in i den här branschen så såg jag igenom vilken fantastisk maskin som elnätet är. Och otroligt komplext, fascinerande verkligen. Att det vi redan gör idag, det är inte många som förstår liksom hur pass komplext det är och hur mycket som krävs för att det ska fungera. Och om man tänker på den utveckling som har skett på så många andra områden. Men elnätet byggdes för över 100 år sedan och det har sett ganska lika ut idag. Om man tittar på utvecklingen som sker på inom kommunikationsnät eller bank eller andra sådana här kritisk infrastruktur som man kan säga. Och mycket som har hänt där. Så mycket potential det finns som vi också kan ta över liksom till den här energibranschen och för att kunna lösa de utmaningarna som ändå finns med energiomställningen.
Mycket av det som diskuteras nu, både från politiken men även från branschen, handlar om hur vi designar ett framtida energisystem som ska ha då 300 terawattimmar som någon form av planeringsmål på ett sätt som då både möter kraven givetvis på ekologi och hållbarhet men också möter den om resiliens och trygghetsförsörjning och den som möter frågan om kostnadseffektivitet till kunderna. Jag vet att ni liksom har en position kring det här om ni tror att ett sånt här system ska utvecklas. Vad är nycklarna som du ser det från din horisont just nu för att det ska göras på ett så begåvat sätt som möjligt och vilka är problemen?
Ja, jag tror först kanske man måste förstå hur stort problemet är och vad problemet är egentligen. För jag menar, även om vi har haft det här, vi har haft liksom Parisavtalet, det var väl ganska många år sedan det kom, det har inte hänt så mycket. Och sen nämnde jag att nu börjar det komma regleringen på EU-nivå som pushar för det här. Och även om man ser i Sverige det vi utvecklar, till exempel grönt stål och alla de drivkrafter, kommersiella drivkrafter som också kommer, som leder till att vi nu har en prognos att dubblera vår energielanvändning i Sverige. Och i EU om man tittar så har man ju också Repower EU som kom på grund av Putins krig och behovet att avveckla beroendet av gas. Där man säger att man ska ha 60 miljoner värmepumpar installerade och 600 gigawatt mer sol. Och dessutom förbjuda förbränningsmotorer till 2035. Och allt det här som jag sa kommer in på lågspänning. Och det är upphov till ett otroligt stort investeringsbehov. Med 1 000 miljarder i Sverige, i elnätet, i EU pratar man om 400 miljarder euro fram till 2030. Och det vore väl okej om, det kan ju vara ett jättebra affärsmöjlighet för alla leverantörer, att nu är det guld och gröna skogar, nu kan vi liksom bara tuta och köra. Men problemet är ju det dels att det inte finns tillräckligt mycket entreprenörer. Det finns inte tillräckligt mycket material. Koppar, stål, plast, komposit. Det är inte miljövänligt att investera så här mycket i elnätet. Och dels att vi inte har tid. Vi kommer inte hinna i tid.
Så när Sweco, kanske då när kraftkommissionen går ut och säger att vi behöver, vad det nu var, om jag minns rätt, 945 miljarder investeringar, varav en stor del naturligtvis var reinvesteringar i nätet, men ändå enorma belopp fram till 2045 för att bygga ut i den takt som behövs för att möta både det du nämner i form av DER, alltså Distributed Energy Resources, lagren förnyelsebara, vindkraftparker och annat. Om jag förstår det rätt, om jag sätter andra ord på det, så är det att det är inte helt realistiskt att klara av att bygga ut så mycket.
Nej, det är inte helt realistiskt. Och dessutom så är det samhällsekonomiskt inte särskilt smart. Vill vi investera de här pengarna i det jag skulle kalla den traditionella metoden att lösa ett kapacitetsproblem, det vill säga att du bygger ut elnätet. Det man ska förstå, de här nya typen av lasterna som kommer in hemma hos hushållen, elbilsladdning och de nya typen av produktion, distribuerad produktion, de ger ju också upphov till inte bara en högre energiförbrukning, elförbrukning, men även helt andra typer av toppar i elnätet. Och elnätet dimensioneras idag efter topplasten. Och man kan ju tänka sig att om du har en fördubblad elförbrukning så får du typ av effektiviserat, alltså lägre kostnad per distribuerad kilowattimme, för du har mer el att distribuera så du kan troligen göra det mer effektivt. Men nu blir det snarare tvärtom, alltså det blir mindre effektivt för att du måste dimensionera för en topp som är relativt sett högre jämfört med din medelförbrukning. Så du måste bygga mer nät än vad du egentligen hade behövt om man tittar på energimängden som är distribuerad. Och det här gör ju då, på toppen av det här med inga resurser och mycket material, så har du också en kostnadsineffektivitet. I många länder redan idag så börjar ju elnätet vara dyrare än elen. Och då förstår man ju att kunderna ifrågasätter det. Varför är mitt elnät så otroligt dyrt? Och det är ju inte på grund av att nätbolagen är giriga, utan det är på grund av hur de planerar och bygger sitt elnät utifrån en reglering som finns. Det är ett affärsmässigt beslut som de gör utifrån de drivkrafter och incitament som de har.
Hur kan man göra det då? Om du ger någon form av nuläge, hur effektivt det är, hur mycket utnyttjas nätet idag, hur effektivt är det och vart är det vi ska sikta på för att göra det här på rätt sätt?
De siffrorna är ju väldigt olika i olika länder, för olika nätbolag, alla har olika förutsättningar. Så det ska man säga, det finns ju, liksom, har man sitt nät i en stad med väldigt koncentrerad befolkning, har man ett landsbygdsnät och så vidare. Men det kom en rapport 2018 från DSO Observatory som redovisar då nyttjandegraden beräknat på nätstationer. Hur stor medelbelastning jämfört med dimensioneringen av nätstationerna. Och de siffrorna låg på mellan 2-21%. Alltså ett snitt någonstans 10%. Och det är ganska anmärkningsvärt. Om man jämför med transmissionsnät, där man har de här optimeringen av nätet, så ligger man på kanske 30-40%. Man kommer ju inte aldrig kunna komma upp till 100%. Det skulle inte vara. Man måste fortfarande se till att leveranssäkerheten är prioriterad. Men det här, det finns en jättestora potential för att optimera och gå från då 10% till kanske 20%.
Alltså, så det skulle vara liksom en rimlig ambition också att föra in i debatten omkring våra energipolitiska målsättningar, just hur resursutnyttjandet av elnätet ser ut.
Verkligen. Och det finns ju redan en förståelse för det här på EU-nivå. Det är det här som egentligen är det som driver debatten och driver kraven och regleringen. Till exempel så 2019 så kom ju EU med det nya elmarknadsdirektivet 944. Där slår man ju fast att för att möjliggöra energiomställningen så måste alla medlemsländer börja använda flexibilitet för att kapa toppar som ett alternativ till att bygga mer nät.
Men då kommer vi kanske lite till pudelns kärna här, för att jag var på avslutningen av Stockholm Flex här, var för 1,5 år sedan eller någonting. Och då står då, om jag minns rätt, 8 aggregatörer på scenen och säger samfällt, vilket också linjerar med vad vi har pratat om i podden med Angenic, att det här blir inte tillräckligt bra betalt för oss. Det räcker inte med att en flexmarknad lokalt i huvudsak finansieras av att man ska undvika att övertrassera överliggande abonnemang, utan det måste finnas något mer värde av flexibilitet, annars så får vi inte det här att lira. Det låter som att du är far åt samma håll. Det är felaktigt linjerade incitament här på marknaden. Hur beskriver du det?
Som jag sa tidigare, nätbolagen gör det som regleringen säger och som de tjänar pengar på. Och idag så har du en intäktsreglering i Sverige som i princip är uppdelad mellan CAPEX och OPEX. CAPEX, alltså investeringar i nätinfrastruktur, där får man göra en vinst och du har en reglerad vinstmarginal på det. Så ju mer du investerar i nätet, desto mer pengar kan du plocka ut.
Koppar.
Sen har du då en OPEX som är löpande kostnader för att drifta nätet och underhålla nätet. Och där har du egentligen två olika delar då, vissa som har ett effektiviseringskrav och vissa som inte har ett effektiviseringskrav. Men du får inte ta ut någon vinst på den delen helt enkelt. Och i princip de flesta åtgärder som inte innebär installera hårdvara då, men som är mjukvara för smarta elnät, bättre driftoptimering och köp av flextjänster till exempel, går ju under OPEX-kategorin där man inte får ta ut någon vinst. Därför så finns det ett naturligt incitament att driva mot CAPEX-tung investering.
Enkelt för översatt då, om jag skulle ha ett behov och jag har ett elnät och jag ser en nätstation som behöver utvecklas på grund av en massa nya förutsättningar med lokal produktion och nya mönster från som av mina kunder, så har jag idag ett incitament att byta ut den nätstationen eller uppgradera den, det får jag betalt för. Men att avropa resurser för att få ner lasten eller jämna ut den, förbättra spänningen, det har jag inte egentligen något incitament att jobba med.
Precis. Det finns också incitament för förluster och för nyttjandegrad och för leveranssäkerhet. Det finns också på toppen av det här. Nu från den här reglerperioden faktiskt så mäter man också nyttjandegraden på leveranspunkter till överliggande nät, och man får då alltså ett högre investeringsutrymme om man lyckas minska eller öka sin nyttjandegrad, alltså kapa topparna. Och det här är ett incitament för att ha jämnare belastning. Så det finns. Men det incitamentet tvingar ju samtidigt inte nätbolagen att dra ner på CAPEX-investeringarna, utan du kan ju göra båda.
Men vad är potentialen i det här då? Men om vi säger att det ligger 945 miljarder i potten, det gör det väl inte eftersom det är så mycket investeringar som ändå måste bli av. Men det är ändå oerhörda mängder pengar. Det är ju så att snabbspåret på järnvägen kan slänga sig i väggen, för det här är mycket mer. Vad är det vi skulle kunna göra, menar du, ifall vi tänkte annorlunda? Vad är potentialen?
Jag skulle bara först vilja koppla det som du säger, oerhörda pengar. Jag har varit ett exempel också att Smart N och DNV har skrivit en rapport där man tittar då på potentialen för flexibilitet och hur mycket kostnad man kan spara. Och deras siffror säger då att bara flex, om man skulle fullständigt implementera flex, så kan man spara 30-80% av investeringsbehovet i elnät. Och det kan alltså vara så mycket som 10-30 miljarder euro per år runt 2030.
I Europa då?
I Europa. Så det är otroligt mycket potential. Sen finns det många osäkerheter, därför det stora spannet. Men även om man lägger sig i den lägre delen av spannet med 30%, så tror vi att den här typen av lösningar kan spara 30% investeringskostnader.
Ja, och det skulle då översättas till den här siffran 945 miljarder. Jag gör det snabbt i huvudet, och vad då blir det? Nästan 300 miljarder svenska kronor. Ja, det får man ju ändå säga är en hel del pengar. Så frågan är ju då, vad är att undvika dem, den investeringskostnaden för samhället? Hur gör vi då för att, som du ser det, få ett incitament som gör att vi istället, kanske för att bygga ut, hantera det här genom systemtjänster istället?
Det finns ju många fler olika sätt att hantera det här, och det kan vara intressant att förstå vilka alternativen är. I Europa så säger ju det här elmarknadsdirektivet att vi ska använda marknadsbaserade lösningar för att köpa flexibilitet och för att kapa toppar. Men det finns också alternativ till det. Och jag skulle säga att jag tror att flera olika alternativ måste samexistera. För det kommer ta lång tid att fullständigt skala upp marknadslösningar. Och under tiden så börjar det ju bubbla andra typer av lösningar. Jag menar, en marknadslösning, ideala fallet, består ju av att du har en marknadsplats där du kan sälja, en aggregator kan sälja lokal flexibilitet, och du som nätbolag kan köpa den då för att lösa dina flaskhalsar eller lösa spänningsproblem i nätet. Du kan även upphandla bilaterala avtal utanför en marknadsplats, och det kan man göra redan idag. Så idag, och det är det är så det har börjat till mångt och mycket, att man kan ha ett avtal med en industri eller en kommersiell fastighet, ofta som är villig att sälja sin flex direkt i nätbolaget. Du behöver ingen marknadsplats etablerad för det. Sen villkorade avtalen börjar också poppa upp mer och mer. Och det är alltså ett avtal när du ska ansluta en kund och det egentligen inte finns kapacitet i nätet, så kan man göra ett avtal om att okej, jag som nätbolag har rätt att reglera ner din användning under några timmar per år de värsta dagarna på året. Och den typen av lösning har ju dragits till sin spets till exempel i Tyskland. I Tyskland nu har man en ny reglering som säger att alla nyanslutningar blir villkorade avtal i princip. Så nätbolaget får inte säga nej. Men å andra sidan så har de rätt att styra ner alla kunders assets ner till 4,2 kilowatt.
För då tänker jag också på de nya nätkoderna som kommer, där det också finns krav på att all form av flexibla resurser ju också ska kunna få förutsättningar från sitt lokalnät om under vilka förutsättningar de ska få vara med på vilka marknader. Så att det går ju liksom, om man tar Tysklands exemplet och tar nätkodens exemplet, så är det ju väldigt mycket en DSO ska klara av att berätta för de resurser som finns i deras nät om förutsättningarna som de får agera inom. Det måste ju kräva en otrolig insikt, antar jag.
Absolut, och det finns ju i den här nya nätkoden för demand response eller lokal liksom, distribuerad efterfrågeflexibilitet, så finns det också en skrivning som säger att nätbolagen också måste publicera nätbegränsningar för att aggregatorer till exempel ska veta inom vilket intervall de kan jobba. Och om vi tittar på andra länder, till exempel Australien, där har de ju implementerat en lösning de kallar för flexibla exporter eller dynamic operating envelopes. Och där måste nätbolagen nu publicera ett intervall för export och import i de nätpunkter där man har utmaningar med kapacitet. De publicerar dagen före för 24 timmar och aggregatorerna då plockar upp de här signalerna, abonnerar på den signalen och sen då har de svart på vitt vilket intervall kan jag aktivera mina kunder inom. Och sen kan de välja då att handla på en flexmarknad eller handla på FCR eller styra och optimera kunderna under de förutsättningarna.
Och det låter också, i alla fall det jag hör, att det är flera andra länder i Europa som också går åt det här hållet. Att just rikta in sig på utnyttjandegraden för näten. Vi hörde ett sånt exempel från Holland. Det senaste där det ligger ett krav på, om jag minns rätt, 120% kapacitetsutnyttjande. Att man ska kunna ha abonnenter som täcker 120% av det överliggande abonnemanget just för att kunna utnyttja nätet mer. Ser du också detta?
Ja, och Holland har ju gått före där när det gäller hur de har lyckats utveckla just flexmarknader. Där har man gått ihop DSO:n och TSO:n och utvecklat GoPax som är egentligen en marknadsplats för flexibilitet för att man har så stora problem med kapacitet och har ju varit väldigt framgångsrika med det konceptet.
Och England är också ett sånt land som går före. Vad händer där?
I England händer det jättemycket. Där kanske man ligger allra främst när det gäller marknadsbaserade lösningar. Där jobbade man väldigt tidigt med regelverket för aggregatorer. De har ju till exempel Octopus Energy som är väldigt stora. Och man har också alla nätbolag i England handlar redan med flexibilitet liksom, som business as usual. Och där har man en väldigt annorlunda reglering, men man har lagt stort incitament på innovation, på liksom performance-based, prestationsbaserat resultat. Och man har alla nätbolag måste publicera en plan för hur man ska använda flexibilitet som alternativ till nätförstärkningar. Det man däremot inte gör i England är att man har inte så bra insyn i sitt lågspänningsnät. Man har inte smarta mätare tillgängliga. De ägs av elhandlaren. Man har inte digitaliserade nätstationer. Så man jobbar på lite högre spänningsnivå med sin flexibilitet. Så det de försöker göra nu är att ta ner flexmarknaderna på lägre spänningsnivåer och kortare kontrakt istället för de här långa bilaterala avtalen som de använder idag.
Om vi går tillbaka till frågan om reglering då blir man ju nyfiken på vad är ditt inspel här till Energimarknadsinspektionen om bärande moment som behöver vara med inför nästa reglerperiod?
Det finns många olika aspekter som måste samspela för ett effektivt nätutnyttjande. En form som har funkat i många andra länder är TOTEX-reglering. Den har vi ju diskuterat också i Sverige länge. Men oundvikligen så leder den till att du får ett effektiviseringskrav på både OPEX och CAPEX. Och det kan vara väldigt, väldigt användbart för att tvinga fram ett mer kostnadseffektivt nät. Sen kanske i kombination med att också få betalt och kunna lägga marginal på köp av flexibilitet.
Alltså inte bara skapa incitament genom att du behöver hålla ner dina capex-investeringar, utan också skapa incitament för att du kan använda nätet mer flexibelt.
Precis. Som jag sa, alla lösningar är ju inte att kapa topparna, behöver inte vara baserade på att köpa flexibilitet. Marknadsmässiga köp, absolut. Där behöver du kunna tjäna pengar på att köpa din flexibilitet. Villkorade avtal är ju inte ett köp, utan det är en aktivering som du gör enligt ett avtal som du har överenskommit tidigare. Där är det snarare att du behöver ha ett incitament att inte investera i capex för att kunna nyttja den typen av lösningar till fullo.
För villkorade avtal är allt det man inser att de kan användas till, men det är ju enskilda avrop. Det låter ju ändå som att det här är så komplext, det skulle nästan behöva en marknadsfunktion för att lösas riktigt bra. För vem ringer du först, så att säga? Vem avropar du? Det kan bli en snårskog. Är det, som du ser det, en framväxt av lokala effektmarknader eller stödmarknader som vi måste få till för att det här ska nå den potentialen som du har?
Ja, det är såklart att vi behöver det. Sen så tror jag att en viss del av logiken och optimeringen av nätet kan ske på en marknadsplats. En annan del sker i nätbolagens styr- och kontrollsystem. Till exempel att ta beslut mellan vilken är den mest kostnadseffektiva lösningen. Det måste nätbolaget göra i sitt interna styrsystem. De måste till exempel tänka, vad är jag beredd att betala för flexibilitet? Vad vill jag optimera på idag? Vill jag optimera på kostnad? Eller jag kanske måste optimera på resiliens, säkerhet. Det kanske kommer en vädersituation som gör att jag vill optimera på något annat kriterie.
Exakt, för det är ju en riskbedömning också. Att optimera hur mycket flexibilitet man är beredd att avropa kontra exempelvis en bredderprognos slår in eller inte slår in.
Precis, så du kan inte förlita dig på att marknaden löser det problemet. Den tillgängliggör de olika alternativen. Här har du den typen av flexibilitet, den kostar så mycket. Den finns på den platsen vid den tidpunkten. Sen har man sin samling villkorade avtal, och sen har man kanske andra traditionella metoder som löser kapacitetsproblem, att man kopplar om nätet eller du har tap changers på dina transformatorer. Och alla de måste sammanvägas, och här krävs det här jag tror att liksom det tredje som man kan göra också för att förändra, att ge mer incitament för innovation och testa de här olika lösningarna. Det har man gjort i andra länder, som UK, där har man väldigt mycket pengar som de får lägga till innovation. För det är väldigt komplext att hitta den här optimeringen. Där tror jag man måste jobba tillsammans, både teknikleverantörer, nätbolag, marknadsplatserna, för att förstå hur man gör den här liksom centraliserade systemoptimeringen.
Om vi nu riktar oss till någon av våra underbara 170 typ elnätsbolag där ute i landet, så tänker de så här, okej, men hur ska vi förhålla oss till det här? Vilka är nyckelinsikterna som du vill skicka med en affärsstrateg på ett elnätsbolag i Sverige inför den här förändringen som kommer? För det ena tänker jag så här, och den diskussion jag hade med Ilevio senast i podden, som gör en stor satsning på en digital infrastruktur, en digital styrning av allt från nätstationer till fördelningsstationer, som de menar är en grundförutsättning. Stämmer det? Måste elnätet digitaliseras mycket mer till att börja med för att ens kunna ta höjd för den här typen av tjänster? Eller hur ser det ut, ser du?
Jag tror att man måste börja snarare genast och testa olika lösningar. Jag tror inte man behöver digitalisera mera bara för att kunna börja. Men här måste man liksom analysera sina egna förutsättningar och sin egen situation. För att du har ju helt olika problematik beroende på vilket nät du sitter på. Ja, men det kan ju vara så att du har ett väldigt starkt stadsnät i staden för att du har gått från direktverkande el som på 70-talet till fjärrvärme. Så du har väldigt mycket kapacitet på ditt lågspänningsnät. Men du har någon industri som kopplar in sig på mellanspänning där du har kapacitetsproblem, eller du har ett landsbygdsnät där du har kanske ett sommarstugområde som nu har blivit väldigt populärt och alla har börjat installera Tesla-laddare. Och då får du ett stort solcell, du får spänningsproblem, du får kapacitetsproblem. Så beroende på din situation, så det finns inte en lösning som passar alla. Men jag tror man kan börja redan idag, för man har data från smarta mätare. Det tycker jag, i Sverige så har vi otroligt bra förutsättningar för att vi har god kommunikation, vi har data från smarta mätare, vi har relativt hög grad av digitalisering och vi har bra nätmodeller. Det som skiljer Norden från stora delar av världen är att vi har de här NIS-systemen med en nätmodell som gör att vi kan veta precis vad vi har för tillgångar i nätet och hur de är kopplade.
Och hur är det med då förmågan? Jag menar, det här är ju spritt. En sån här våg av ändå styrbarhet som kommer då förutsätter någon form av digitalisering eller i alla fall beslut på en optimering som ska ske någonstans. Hur ska vi få det att hända?
Och först, det måste vara behovsdrivet. Man måste förstå att man har ett problem. Har man inget problem så behöver man såklart inte göra någonting. Men om man börjar, de flesta som vi pratar med säger ju att vi tror nu vi har problem, men vi vet inte var. Vad har vi problem med nätet och när har vi problemen? Och hur kommer det här att utveckla sig över närmsta tiden? Och det är kopplat också till det här nya kravet på nätutvecklingsplaner som man måste lämna in vartannat år, där man tittar på hur beräknar jag mitt ökning av förbrukning under 5 år och hur har jag att ta ställning till nätutbyggnad, nätförstärkningar och om jag eventuellt kan lösa de här problemen med flexibilitet. När jag vet det, när jag vet vad mitt problem är, då kan man börja definiera lösningen. Okej, behöver jag, är jag intresserad av att jobba med en lokal marknadsplats? Är jag intresserad av andra lösningar?
Vi har ju tidigare pratat i podden om liksom hur stora de här marknaderna ska vara för att vi ska få en marknad som hänger ihop. Är det här stad för stad eller är det SE3? Räcker det? Eller hur ser du framväxten av den här? Är det en elnätsbolag för elnätsbolag? Det kan ju också vara lite udda hur de ser ut, menar jag. Hur borde man göra?
Från vårt perspektiv så har ju det egentligen ingen betydelse om du pratar i form av vem som driftar en marknadsplats. Vi skulle kunna ha en marknadsplats för hela Sverige. Det viktiga är att resurserna som bjuds ut på marknadsplatsen är lokala och att man har ett effektivt sätt för respektive lokalt nätbolag att hitta de leverantörer som kan leverera flexibilitet i mitt nätområde.
Ja, just det. Så att det måste ju finnas en fysisk koppling mellan där du har problemet och när resursen ska...
Det är det som är det viktiga, att du vet att du har den kommunikationen som nätbolaget måste publicera. Här har jag problemen. Du måste veta här under den här stationen till exempel har jag ett kapacitetsproblem. Och de resurserna som bjuds måste bjudas ut under den här stationen. Så det blir väldigt lokalt. Så teknologin för marknadsplattformen kan ju vara samma teknologi som används för många nätbolag. Vilket kan vara bra för små nätbolag. De behöver inte ha sin egen marknadsplattform utan de kan ju använda samma i ett större område.
Ja, så här krävs mer samarbeten helt enkelt. Det betyder att inte bara respektive elnätsbolag borde gå ut och testa utan man borde gå ihop mer.
Det tror jag kan vara väldigt smart. Och tittar man i andra länder, även i Sverige har vi ju redan samarbeten mellan små nätbolag. I många andra länder, i Spanien till exempel där vi jobbar mycket, har man stora associationer av små nätbolag. De har 380 nätbolag. Och vissa små har 5 000 slutkunder. Och där går man ju ihop och jobbar med samma typ av tekniklösningar, hela gruppen.
Har vi sett något sånt på den svenska marknaden?
Du har ju till exempel Elinor som jobbar för att upphandla system tillsammans och har gemensamma tekniklösningar till exempel.
Om vi nu tänker tillbaka igen, liksom, om vi kanske har ett problem eller vi kanske inte har ett problem. Det här riskerar ju med tanke på att reglerperioderna är 4 år och det sen kan komma ett ganska stort kast, så är ju inte det här en gradvis utveckling utan starkt beroende av hur incitamenten ser ut. Det innebär att börja testa någonting nu måste bygga på en förutsättning att det blir förändring. Vad är din tro och tanke om hur den här marknaden kommer att utvecklas? Är det så där, det kommer till 2028 och då helt plötsligt blir det klipp och helt plötsligt blir det superviktigt att jobba med det fram tills dess? Är det inte det och då får man jobba på någon form av hypotes om att det här blir viktigt? Eller hur ska man tänka som företagsledare? För det är ganska svårt för någonting du inte tjänar pengar på idag att lägga en våldsam massa resurser som du inte får några intäkter på kontra att jag ska bygga ut någonting.
Jag tror att dels så är det jätteviktigt att börja jobba idag, för att om vi ska nå de här målen så, och vi ska vänta på nästa reglerperiod så blir det inte roligt. Så jag tror att det är väldigt viktigt ur en självbevarelsedrift. Återkommer till hur man kan finansiera det, men sen vet vi också, vi har ju EU-reglering på plats som tydligt säger vilken riktning vi ska gå. Det är bara det att den också tar tid. Men om vi nu har vår reglerperiod i Sverige 2024 till 2027, om man tittar på de här nätkoderna för demand response, de kommer ju ta ett par år, kanske lite mer, att implementera. Så de kommer väl kanske gå i takt med den reglerperioden, om man tänker så. Men vi vet ju redan, det finns redan tydligt direktiv att vi ska göra det, hur vi ska göra det på hög nivå, att det ska vara marknadsbaserat. Sen måste då Sveriges alla nätbolag gå tillsammans och definiera exakt hur det ska fungera. Och ett väldigt viktigt verktyg att lyckas med det tror jag att man gör piloter och man har innovationsbidrag. Titta på Norge till exempel. Där har de nu det här Norflex 2. De fick 100 miljoner norska för att fortsätta det projektet där man går ihop 6 nätbolag och implementerar eller vidareutvecklar flexibilitetsmarknaden. Så under den här tiden, i den här perioden, så kan man ju absolut dels ge undantag för att testa nya saker. Det finns ju redan undantag för att testa olika tariffer till exempel, men man kan också få testa olika andra lösningar, marknadsbaserade lösningar. Och man kan också, svenska staten kan ju faktiskt också ge mer innovationspengar inom det här området för att vara bättre förberedda när det väl kommer Big Bang med ny reglering 2028.
I vilken mån av de tjänster som ni tillhandahåller kring smart styrning så tänker jag se framför mig att jag sitter i ett kontrollrum någonstans i ett elnät i Sverige och jag tittar på den här driftövervakningen som jag har just nu. Till det ska då läggas en massa nya bilder där jag tittar på framtida solproduktion sig och någon form av sannolikhet för att den blir hög eller låg och hur det sen då avspeglas i hur jag kan använda lagringsresurser i nätet eller hur jag kan styra om min ringmatning kanske på något sätt. Det där är ju också ett helt annat eller kanske nytt introduktion av ett arbetssätt som du måste göra även hos elnätsbolagen. Det låter som att det du beskriver implicit också är en stor förändringsresa i arbetssätt, organisation, beslutsfattande.
Absolut. Vi brukar prata om det som att det blir mycket mer integrering av, jag tänker från planering och drift och underhåll av nätet än vad man har behövt ha tidigare. Till exempel så måste du kunna, du gör en nyanslutning, du kommer fram till att det finns inte kapacitet, du designar ett bilateralt avtal, du designar ett villkorat avtal, där måste du ta med dig och ha med i verktygslådan för driften sen att kunna använda det här avtalet för att lösa kapacitetsproblem. Du måste förstå hur påverkar, om jag har 150 sådana avtal, hur påverkar det min sammanlagningseffekt från de här olika kunderna. Och sen så måste du kunna ta det vidare då till drifttimmen och ta beslutet om vad du ska aktivera när. Och du kommer vara mycket mer beroende av, som du säger, prognoser, väderbaserade. AI kommer ha en väldigt mycket viktigare roll för att ge beslutsstöd till operatören. Det blir absolut en mer, delvis mer komplex bild. Du kommer behöva ny kompetens. Men samtidigt får man ju tänka på att den här digitala transformationen har ju skett i så många, många branscher och människor växer ju med transformationen och du kommer få andra typer av oväntat stöd från de här nya tekniklösningarna som du inte kunde tänka dig idag. De kommer också ge dig hjälp, beslutsstöd, ja, som du inte kan föreställa dig.
Det är ju ofta så med ny teknik, tänker jag, att det är lika mycket ny teknik som det är arbetsprocesser och organisation runt omkring den. Förstår man det här? Vad befinner sig branschen nu, du som träffar många kunder?
Extremt olika. En del har kommit väldigt långt. Det är oftast de som har testat mer. Men man lär sig oftast genom att testa olika lösningar. Då man säger, var det så? Det hade vi aldrig kunnat tänka oss. Men vissa har liksom inte kommit ur startblocken av olika anledningar. Man kan inte ha resurser. Det är ofta resursbrist. Eller man har inte tillgång. Tittar man i Europa så finns det väldigt många som inte har kanske tillgång till den datan. Man har inte kvalitet på sin nätmodell eller, som jag sa, elhandlaren kanske äger de smarta mätarna, så man får inte tillgång eller man måste köpa data från dem. Så det är väldigt olika startpunkter, så man måste liksom börja från sin egen mognadsgrad.
Här kommer lite av en curveball, för att det är många andra av de baslastproducenterna som idag understryker värdet av att de producerar el lokalt. Senast nu kraftvärmen som är en av dem som i sin strategi pekar på att vi får för lite värde av det faktum att vi är där behovet finns. Den här utvecklingen, men det gäller lika hög grad vattenkraft och faktiskt också kärnkraft. Alltså, så vad den egentliga nyttan av ett kraftslag är för elnätet. Passar det in i den här historien också?
Jo, jag tror att här är ju, vi tittar på problemet lite från lite olika, på lite olika nivåer. Om man tittar på liksom värdet av kärnkraften till exempel som stabiliserar elsystemet och tröghet och de bitarna. De kan ju till exempel få värde av nya marknader för till exempel tröghet. De har pratat om länge och att de och till exempel marknad för kapacitetsmarknad som liksom där det kan finnas andra incitament för att bygga topplastproduktion lokalt till exempel. Men där pratar man mer om kan vi uppfylla vårt totala effektbehov Men här pratar vi mer om att anta att vi kan uppfylla vårt totala effektbehov. Men du har de här lokala begränsningarna i nätet som gör att du inte kan transportera det behovet till rätt kund. Då kommer man ju, om du tänker att du vänder på problemet och tittar liksom från kunden och uppåt i nätet, hur kan jag få ut den här effekten till slutkunden? Där har du ju också ett behov, delvis att överlappa de här lösningarna. Om du kan minska topparna så att du får ut rätt behov till rätt kund, så kan du också hjälpa det totala effektbehovet i nätet. Men de här topparna behöver inte nödvändigtvis sammanfalla. Energibehovet behöver inte sammanfalla med kapacitetsproblemet i nätet, utan det kan vara under olika tider på dygnet.
Om vi nu säger att det här då argumentativt eller hypotetiskt i alla fall då möter kostnadseffektivitetskravet. Vi kan säga spara 300 miljarder i de planer som finns, någon form av idé i alla fall. Och du kan också genom den här typen av lösningar få in mer distributed energy resources, DR, i nätet, vilket ju är en del av individens också delaktighet i miljö- och klimatomställning mot ett hållbart samhälle. Hur är det med resiliens? För det här blir ju trots allt mer komplext kanske. Blir det mer sårbart, eller går det också få fördelar i robustheten, och hur beskriver du det?
Om man inte implementerar den typen av lösningen, då kommer det absolut bli mer sårbart. Men många nätbolag tänker idag på hur kan jag använda de här distribuerade resurserna för att också minska mina avbrottstider till exempel. Du kanske kan ha ett energilager som du kan koppla in för att se till att fler kunder ändå får el. Du har ett planerat underhåll. Du kan också planera med flexibilitet så att du kanske kan möta efterfrågan genom att dra ner efterfrågan och flexibilitet om du har oplanerat avbrott till exempel, så att du ändå kan möta efterfrågan hos de flesta eller fler kunder än vad du kunde innan utan att ha ett verktyg för flexibilitet. Så i bästa av världar så kommer man kunna kombinera de här tonerna.
Det blir spännande då att skapa en organisation och processer som klarar av att hantera den här informationsmängden och det beslutsstödet som kommer komma med hjälp av AI och massvis med uppkopplade enheter. Det blir superspännande. En fråga med SPS är väldigt specifikt, det är den om spänningsproblematiken i nätet och hur den har utvecklats den senaste tiden. Och det känns som att det är en fråga som är under uppsegling. Håller du med om det? Är man med på hur spänningsrelaterade problem också är någonting som behöver lösas? När vi nu pratar väldigt mycket om tillgång till energieffekt och kanske frekvens.
Ja, i Europa pratar man ju än så länge väldigt mycket om att kapa toppar. Man har inte pratat jättemycket om spänningsproblem. Det finns ju alltid med i nätkoderna, som pratar man om congestion, som man pratar om voltage control. Men jag tror att det som händer nu med de höga elpriser vi har haft är att många nätbolag blev lite tagna på sängen för att de såg en sån kraftig ökning av installation av solpaneler på villatak. Och då får man genast ett mycket snabbare än man hade tänkt sig ett problem med höga spänningar. För här börjar man mata in mer produktion på lågspänning som sen propagerar upp och kanske till och med blir reverserade effektflöden åt fel håll liksom genom transformatorn. Och de här problemen har ju andra länder löst redan för ett tag sedan, till exempel Australien som har världens högsta penetration av solpaneler. De har ju områden där man har mer än 50% av alla villor som har solpaneler. Här är väl ett av de områdena där man kan tänka sig att man behöver komplettera marknadslösningar. Det de har löst, sättet de har löst det på i Australien är att de har flexibla exportkontrakt med sina kunder. Och där använder de här som jag pratar om, intervallerna, dynamiska intervallerna eller dynamiska nätkoderna, där de säger att okej, under den här timmen på dygnet, imorgon klockan 12, då får du bara exportera 1 kilowatt till exempel. Men klockan 2 kan du exportera 10 kilowatt till nätet om du har en 15 kilowatts anläggning.
Det låter lite spännande, för det ger ju upphov till vad gör ägarna av solpanelerna om det så är en storskalig av den andra tiden och energin.
Ja, hela syftet här är att alternativet för kunderna, de har egentligen inget val, för alternativet är att nätbolag säger att jag kommer kapa dig till 1 kilowatt. Alla kunder får exportera max 1 kilowatt. Alternativet att gå med på en villkorat exportavtal är ganska enkelt beslut. Och de har lyckats öka sin totala produktion av sol genom den här metoden väldigt, väldigt mycket. Så man drar nytta av solen väldigt mycket mer.
Det blir spännande. Vi skapar incitament att vinkla sin panel åt ett annat håll. Och ja, det finns ju massor med följdeffekter av det där.
Men sen ska jag säga också att rent tekniskt så är ju spänningsproblematiken lite mer komplicerad att lösa. För när det gäller last, då måste du kapa en lasttopp, så måste du bara veta att okej, under den här har jag min flaskhals. Okej, under den flaskhalsen så sitter det så många konsumenter. Deras sammanlagda förbrukning kommer ju upphov till en viss last. Så jag måste dra ner deras förbrukning. Spänningen, då måste du ju veta exakt var i nätet sitter den här producenten. För spänningen i viss punkt i nätet är beroende av var den här producenten är inkopplad. Så då måste du ha mycket mer, du behöver ha mer data från nätet, du måste förstå nätmodellen mycket mer detaljerat. Så det ställer mycket högre krav på lösningen hos nätbolaget för att kunna räkna på det här och kunna optimera det.
Givet att det här problemet är så pass stort och det är så mycket pengar i det, så blir det ju intressant att se hur ekosystemet runt den här typen av tjänster utvecklas. För det kan ju inte bara vara ni som har sett det här, menar jag. Hur ser ert ekosystem ut? Vad bygger ni för typer av samarbeten för att också klara av att omfamna det som är en rätt så komplex fråga att lösa?
Jag tror att den som kommer att vara lyckosam och kunna skapa bra lösningar är den som kan samarbeta med andra parter. Till exempel så har du ju, idag har ett nätbolag väldigt många olika system redan idag. Du har ett SCADA-system där du håller rätt på data från hög- och mellanspänningsnätet. Du har ett NIC-system med din nätmodell, du har din smarta mätare och du har kundinformationssystem och så vidare och så vidare. Och den traditionella metoden har ju varit att köpa ett system som ska klara av allt. Och nu när komplexiteten ökar så blir det större och större krav på det systemet att klara mycket, många olika funktioner. Men ett alternativt sätt som börjar komma mer och mer är att snarare att man tittar på best of breed och kombinerar olika system som samarbetar för att lösa problemet. Så där så tror jag att den här, att kunna integrera, standardisera, minska inlåsningseffekter när det gäller data, pratar man mycket om. Alla leverantörer måste kunna dela data med varandra för att kunna få en systemlösning som är effektiv, enkel och optimal.
Det ställer ju också ganska höga krav på hur elnäten hanterar sin data och hur man har tillgängliggjort den för samarbete med många parter.
Ja, och ställer krav på reglering också, som det här att ha en elmarknadshubb till exempel, där du har tillgång till flexibla resurser, där du kan få hjälp med baselining eller med avräkning. Det är också ett verktyg som jag tror kommer vara ganska väldigt viktigt.
Ja, du lyfter upp den gamla godingen från 10-talet också, att den är på väg tillbaka, för den har ju både kommit upp och dött och kommit upp igen ett antal gånger. Varför behövs den så mycket?
Om man tittar, i Norge har man ju etablerat en sån här, och det fungerar liksom som en central plats där du dels kan se till att du får enkel tillgång till data, du kan veta vilka flexresurser som finns, du kan se till att en aggregator inte handlar kanske med samma resurs och får betalt på samtidigt på flera marknader, och såna saker som man slår fast i nätkoderna för demand response att man inte får göra till exempel. Och den säger ju också att det ska finnas ett sånt här centralt register i varje medlemsland, så den kommer vi nog för behöva ta tillbaka.
Någon form av standardisering kommer ju behövas onekligen om hur informationen är strukturerad och var den finns någonstans. Men det är inte så lite du säger här. Det är ju både en appell till Energimarknadsinspektionen att göra tydligt och kraftigt om intäktsramen för att spegla både CAPEX-behovet men lika mycket dels förnyelse eller flexibilitetsincitamenten. Det är att elnätsbolagen, har ni inte börjat så kom igång nu med att testa. Se till att bredda era samarbeten, gå ihop om ni som måste. Det är att utveckla nya förmågor, det är nya processer som måste fram och en himla massa då nya typer av avtal som ska ageras på. Det är en reform det, av elnätsmarknaden.
Det är en reform, det är kanske den största regulatoriska förändringen dels som behöver göras nu, och ett jätteprojekt. Absolut. Och vi vet inte hur det kommer sluta. Vi vet inte exakt hur det kommer se ut, men det är ett jättespännande arbete som jag tror många delar. Liksom delad, lite skräckblandad förtjusning.
Jag tror du elnätsbolagen kommer hurra inför det här.
Ja, det hoppas jag. Ja, men jag tror att de förstår. De jag pratar med, de är väldigt engagerade och har väldigt starka egna drivkrafter, ofta även om liksom, vi nu liksom, generaliserar och pratar om att regleringen inte liksom, stödjer det här. Men många som individer förstår ju vad som behöver göras och är väldigt, väldigt engagerad i att driva förändring. Så att jag tror det finns ju en underliggande drivkraft.
Ja, okej. Okay. Men Plexigrid, vilka är ni om 5 år? Eller vad är ni om 5 år?
Då finns vi i Europa, vi finns i Nordamerika, vi finns i Oceanien och vi är en verkligen viktig pusselbit för att hjälpa nätbolagen att hantera sin flexibilitet, och vi sparar mer än 30% av investeringarna i elnätet till förmån för en effektivare nätdrift och lägre kostnader för slutkonsumenterna. För det är ändå det vi vill åstadkomma, att slutkonsumenterna ska få tillgång till den här hållbara och kostnadseffektiva elen.
Och då har vi kommit över nästa reglerperiod. Hur många av svenska elnäten jobbar aktivt med den här frågan om att skaffa och handla på något sätt genom avtal eller marknadsplatser med flexibilitet i sitt nät?
Det hoppas jag de flesta gör, för de är så illa tvungna.
Ja, strålande. Vi får se hur väl det slår in då, Lina Maria. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Energistrategipodden.
Tack så mycket.